Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hej och välkomna till AT-läkarna, en podd som riktar sig till läkare.
På ett lättsamt sätt diskuterar vi konkret handläggning, jobbångest och läkaryrket med olika specialister.
Jag heter Ida Björnstjärna.
Och jag heter Ann-Katrin Kådan. Ny vecka, nya tag.
Jajamän. Mm.
Den här veckan ska vi prata om stroke.
Ja.
Med den mest stroke-älskande människan jag någonsin har träffat.
Han var så dedikerad på stroke. Mm. Han hade typ kommit på en egen specialitet som inte ens finns.
Jag tycker det är härligt.
Mycket bra. Vi har träffat Mats Vastesson som är överläkare i internmedicin på medicinkliniken i Norrköping. Och hans specialintresse är ju helt enkelt stroke.
Mm. Han kallar sig för strokeläkare och ni kommer få höra allt om det precis i början på det här avsnittet.
Ja. I det här avsnittet som är första delen av 2 som vi kommer sända så kommer vi prata om vad stroke är. Liksom reda ut lite begrepp.
Just det.
Vad är skillnaden mellan stroke och TIA? Vad är en watershed? Vad är skillnaden mellan karotis och vertrobacillaris symptomen?
Mm. Det är ju en sån där grej som man lätt kan tänka för mycket på, känner jag, på akuten. Att man liksom gör ihop det.
Verkligen. Mm. Hur ska man ta en bra anamnes? Och hur ska man tänka när man ska räkna tid från symptomdebut? För det är ju ändå lite viktigt här med tiden. Eftersom att det har att göra med om man kan göra en trombolys eller inte.
Just det. Så det ska ni få höra om i det här avsnittet.
Mm-hmm.
Jajamän. Lyssna och njut.
Nu kör vi. Där låser sig.
Mm. Och löser den sig inte så örnar det sig. Och örnar det sig inte så kvittar det. Värmländskt ursprung.
Vad är din specialitet?
Internmedicin.
Okej, okay. För du bara kallar dig strokeläkare.
Ja, en vanlig bondmedicinare. Men jag brukar kalla mig för strokeläkare av den anledningen att det är det som är min huvudsysselsättning. Stroke finns ju inte som specialitet.
Mm.
Men den här frågan är lite större än vad man skulle kunna tro kanske.
Ja.
Tittar man utomlands är det neurologer. Mm. Tittar man på universitetssjukhuset så är det neurologer som har hand om stroke. Tittar man på mellanstora och mindre sjukhus i Sverige som är de flesta så är det oftast internmedicinare som har hand om stroke. Tittar man när man går och pratar med internmedicinare eller neurologer på de olika sjukhusen, inklusive USA när man träffar folk på kongresser, så visar det sig att internmedicinare och neurologer måste samarbeta om stroke, för det är nämligen en internmedicinsk sjukdom i ett neurologiskt organ.
Mm.
Ja.
Så neurologerna är mycket bättre på att tala om när det faktiskt inte rör sig om en stroke. Men däremot så är de inte alls lika bra på att handlägga orsaken till varför patienten fick en stroke.
Mm.
Internmedicinarna är mycket bättre på att handlägga varför patienten fick en stroke. Däremot så missar de allt för ofta när det inte rör sig om en stroke utan någonting annat. Alltså måste du ha 2 stycken doktorer som pratar med varandra och samarbetar. Och det kan vara svårare än vad man tror.
Så då blir du strokeläkare.
Precis. Då måste man vara lite kardiolog wannabe, lite neurolog wannabe och så internmedicinare. om man har det som grund. Är man neurolog så måste du vara lite internmedicin wannabe och lite kardiolog wannabe. Och så måste du ha lite rehabmedicin i det hela.
Ja.
Det kan faktiskt vara en ganska intressant fråga, nämligen vad skulle krävas för att bli strokeläkare om man nu skulle bygga upp den specialiteten.
Mm.
För jag skulle ju bygga upp den som en kardiolog tillägg på internmedicin, nämligen 2 år fast med neurologi. Och är du neurolog så är det 2 år internmedicin.
Mm.
Jag skulle tro att med tiden, jag har sagt 2010 någonting så sa jag kanske vid 2025 någonting så börjar nog folk fundera kring att strokevården trots allt nog behöver sin egen specialitet. Nu är jag jävig i frågan naturligtvis, men jag och min kollega Bosse Sidén har ju gråblockat oss ihop lite grann, strokespecialiteten, genom att vara ett par månader på neurologi, veckor på neurofys, på neuroröntgen, på rehabmedicin och för att helt enkelt fylla den funktionen som vi anser att en strokeläkare behöver göra.
Men vad menar du? Du har typ cowboyat till dig olika handlingar där du tycker att det vore bra om man sysslar mycket med stroke?
Precis. Utefter det som liksom skulle behövas inför en specialitet.
Mm.
Därför att jag som internmedicinare, om jag ska jobba med stroke, då behöver jag betydligt mer neurologi. Så då har jag liksom varit och randat mig inom neurologi efter jag blev specialist för att fylla den positionen.
Mm.
Jag behöver också ha lite vana att titta på röntgenbilder, så därför var vi på neuroröntgen. Man behöver veta om de olika neurofysundersökningarna, så då var vi på neurofys. Och du behöver ju diskutera rehabilitering väldigt mycket. För det går ju ganska snabbt över från att vara den rent medicinska fasen till den rehabiliteringsfasen på stroke. Och då behöver du kunna sköta den delen också, så vi var på rehabmedicin under en tid.
Var kommer det här brinnande intresset för stroke ifrån?
Ja du, det är en bra fråga. Jag vet att jag jobbar en hel del med det på Gotland, men jag vet inte om jag hade bestämt mig just då att jag skulle bli strokeläkare. När jag kom hit så var det bara Bosse som jobbade med detta, så då blev det nog automatiskt att ja, men det låter intressant, det kan jag fortsätta med.
Mm.
Och sen fortsatte jag med det.
Men Mats, kan du inte berätta lite om vem du är? Alla som inte känner dig runt om i det här avlånga landet.
Jag trodde alla kände apan.
Hur kommer det sig att du blev läkare, om vi börjar där?
Jag tror att det började någon gång under gymnasietiden när jag insåg att jag måste ju sysselsätta mig med någonting.
Mm.
Jag gillar att lösa problem och lösa gåtor. Egentligen är jag nog ingenjör i grund och botten.
Mm.
Ser jag ett problem så ska det lösas på något sätt.
Mm.
Men insåg att om jag blir ingenjör då kommer jag liksom låsa in mig i någon källare någonstans. Lösa ett problem och sen glömma bort att äta mat och sköta mig ordentligt. Så då hittar de mig död någonstans. Så nej.
Det är problemlösningen i handen.
Ja,
som
precis.
Som du fick ta del av.
Nej. Så att jag måste sysselsätta mig med någonting annat än liksom bara problem.
Mm.
Så då funderar jag på lärare, för jag gillar att föreläsa.
Mm.
Dock så har jag en tendens att förvirra folk mer än vad jag får dem att förstå saker och ting ibland.
Åh nej.
Så att jag funderade på det ett tag. Arkitekt funderade på ett tag, men sen så fastnade jag nog in mot vårdhållet. Sen kom det lite militärtjänst och sånt där i vägen. Så jag kom in några gånger men kunde inte avsluta militärtjänsten. Men sen till slut så kom jag in på en intervju. De skulle testa detta i Göteborg. Det var nämligen så att man fick åka dit ner på en intervju och så skulle man vara där i 2 dagar. Första gången skulle man svara på en massa frågor. Och sen fick man vänta till 5 någonting och så fick man reda på om man skulle åka hem eller om man skulle stanna kvar till djupare intervjuer dagen efter.
Oj, det är som en verkligen audition på något
sätt. Jag lyckades ta mig igen både första och andra och hamnade då i lämplighetsgruppen, hur riktigt detta skulle kunna gå till.
Ja.
Det jag kan säga som var det enda man kunde se efter de här intervjuerna, det var väl att när de här 5,5 åren var klar så var det fler kvar i de som hade kommit in på intervju än de som hade kommit in på betyg. Mm. Så jag tror det enda du egentligen visade med alla de här intervjuerna var om du var motiverad eller inte. Mm. För andra hade sökt kanske inte för att de var så motiverade utan för att de hade bra betyg.
Mm. Ja, just det. Ja.
Man tar bort de där som egentligen inte ens vet varför de söker.
Precis. Mm. Mm. Så jag tror inte att det hade med lämplighet.
Hur tyckte du att det var att börja jobba på riktigt efter att ha pluggat i alla år?
Jag hade ju, eftersom man var på det stora universitetssjukhuset Sahlgrenska, insett att vill man se några patienter, då får man åka hem. Mm. Så jag hade ju, jobbat som kandidat eller underläkare så fort jag hade möjlighet på Valla lov på Karlskoga lasarett. Så att det var nog egentligen bara fortsätta på den här liksom, delen som man redan hade gjort.
Mm.
Men det kändes bra att börja jobba.
Kommer du ihåg vad som, när du var ny läkare oavsett, så var det redan innan AT då egentligen.
Mm.
Vad tyckte du var jobbigt med det då? Eller var allting bara så enkelt?
Självklart allting. Är det inte det för
er? Vi vill gräva fram ångesten hos våra gäster för att man ska kunna relatera till och känna lindring i sin egen ångest.
Ja. Tyvärr har det ju gått ett antal år sedan när jag var underläkare och AT-läkare. Men jag vet att man var ju rädd för hjärtstoppen.
Mm.
Och första gången man stod på ett hjärtstopp så funkar ju inte hjärnan.
Mm.
På Gotland på den tiden så blev man ju väldigt kompetent som AT-läkare efter klockan 5.
Ja.
För var man då medicin så var man då medicin, infektion, ögon och barnläkare.
Mm. Oj, barn också slängde de in där.
Ja, precis. Mm. Där har jag ett fall där jag inte var så jätteglad.
Nej.
Och var man kirurg AT så var man kirurg, ortoped och öronjour.
Mm.
Samt ögontrauma.
Den är härlig.
Ja, som hade lite.
Det är ändå spännande hur ens kompetens kan stiga så mycket vid ett visst klockslag.
Ja.
Men det har ni väl lagt märke till att kompetensen har ingenting att göra med den formella kompetensen utan vilka behov som finns.
Ja, just det.
Ja, det har jag märkt.
Ja. Fördelen med Gotland var ju då att om det var så att man behövde ha tag på sin bakjour så bodde de oftast på andra sidan vägen på de fina villorna mitt emot sjukhuset.
Det är bra.
Ja, det var bra. Man hade ju väldigt bra bakjourer som var vana vid detta. Och sen hade man ju alltid narkosjouren som var den legitimerade som fanns på huset som man kunde hålla i handen om det skulle vara någonting.
Mm.
Och väldigt erfarna sjuksköterskor. Ett tips från den perioden var ju när man jobbar på ett litet sjukhus är att gå runt och kolla in vad som finns. Det går ju inte på ett större sjukhus tyvärr. Men då hade man väldigt stor vinst av att
man visste vilka skåp som vad fanns och sådana
saker. Men, och vilken personal som jobbar ikväll. Jaha, ikväll så ligger det många sjuka på hjärtavdelningen och det är syster X. Ja, men det är lugnt. Hon vet bättre än vad jag vet som ung AT-läkare om detta. Eller, aha, idag är det många sjuka och det är syster Y. Ja, okej. Okay.
Här ska jag ta en sväng lite
precis.
Senare.
Precis.
Okej. Och när du gjorde din medicinplacering, kände du direkt att det här jag hör hemma?
Alltså jag är ju en funderare och lösa problemare.
Mm.
Och inte särskilt intresserad av det operativa egentligen, även om det kan vara lite kul att göra små operationer. En av mina AT-kollegor var definitivt den store kirurgen redan från början.
Mm.
Och han är den store kirurgen, det vet jag. Jag har sett lite artiklar om honom och sådant.
Mm.
Så att nej, jag funderade på antingen internmedicin eller distrikt.
Mm.
Och jag gjorde så sen när jag sökte min ST till slut att jag valde att ta internmedicin med var åttonde vecka på distrikt. Socialstyrelsen godkände inte detta som del i ST:n utan jag fick helt enkelt bara lägga till den delen.
Men ska man inte vara på distrikt under internmedicinsk ST? Det bör man kanske inte.
Jag tror att det är inskrivet i de nyare delarna.
Mm.
Jag fick det inte godkänt men jag sa det skiter jag i för jag tycker att det här är nödvändigt och nyttigt. Men anledningen till att det blev internmedicin var att jag gillade mer att jobba i team än att sitta själv. Jag misstänker att jag litar lite för mycket på mig själv, så jag tror att jag skulle bli lite farlig efter 25-30 år som distriktsläkare.
Mm.
Jag skulle ha, det är mycket bättre om man har ett par underläkare som slår en på fingrarna emellanåt och säger, ja men den här nya studien som jag har läst om. Och då är man ju tvungen att krypa tillbaka till sin kammare och undra, vad var det där för ny studie som man inte hade talat om? Så då lär man sig någonting varje dag.
Ja.
Så därför blev det internmedicin.
Vi har ju satt dagens huvudrubrik till stroke. Men jag tänkte att vi skulle kunna börja bara med att reda ut några begrepp som är lite så här närliggande. Nämligen cerebrovaskulär sjukdom, stroke och TIA. Och vad som är skillnaden på dem.
Mm.
Vill du hjälpa oss med detta?
Cerebrovaskulär sjukdom skulle jag säga paraplynamnet. Det innebär att det är sjuka kärl någonstans där det involverar hjärnan. Det behöver ju faktiskt inte egentligen riktigt sitta uppe i hjärnan nödvändigtvis, men det involverar hjärnan på något sätt.
Mm.
TIA, det är någon som har symptom som inte ger en bestående skada. Det enklaste definitionen, men jag tror vi kommer tillbaka till det, är att patienten inte har symptom när doktorn träffar patienten.
Jaha.
För då har det gått för lång tid.
Mm.
Stroke
är... Kan du bjuda på ett timantal också, eller du tänker bara att alla har samma tid på akuten?
Nej,
jag har hört 24 timmar.
Ja, men... precis, men jag tror att vi skulle komma tillbaka till den frågan, okay, eller hur?
Okay.
Mm. Åtminstone såg det ut så på lappen. En stroke är en ischemisk eller blödningsskada, en cerebral skada som ger symptom. Sen kan du ha en infarkt. Man ser en infarkt på CT, men patienten har aldrig haft några symptom. Då har den definitionsmässigt egentligen inte haft en stroke. För tittar vi med magnetröntgen på personer så har man ett par små skador. Man tycks få en, två, tre per decennium, någonting sådant.
Per decennium från vilken ålder?
Alltså man ser det ganska tidigt. Man ser någon liten fläck som antagligen har varit något litet R efter någonting som du inte vet vad.
Mm.
Mm. Men du ska inte ha mängder av dem. Men det är inget ovanligt om du röntgar en 40-åring att du hittar några små fläckar. Det är ju inga stora områden, utan det är små punktformiga fläckar.
Okej. Och det som du var lite ute efter nu då, som jag hade skrivit på lappen, var att det verkar som att det är en ny definition på gång om TIA.
Precis, det är en diskussion, därför att den gamla definitionen av TIA var ju att neurologiskt fenomen som försvinner efter 24 timmar. Och egentligen så definitionen på en TIA har ju i praxis varit ett symptom som försvinner utan att ge en hjärnskada. Så man vill ju göra om det till att vara mer bundet till att du kan se en ischemi men att det inte ger en permanent skada. Men det kräver i stort sett att du har perfusions-MR eller liknande för att riktigt kunna avgöra detta. Och det innebär att du alltså inte kan ställa diagnosen TIA i stora delar av världen.
Mm.
Och det är väl det stora motargumentet. Så att den gamla definitionen var att det var 24 timmar. Och det finns många minor stroke som i stort sett inte har några symptom efter 24 timmar. Men när man pratar med patienten efter 3 månader på återbesöket, då har de noterat att jo, det fanns, det var faktiskt symptom.
Mm.
Men de märkte dem inte, för de var så pass små.
Mm.
Tittar man på hur länge en hjärna klarar sig efter att ha blivit stopp i ett kärl, så är det bara några minuter. Och tittar du på TIA, så är majoriteten av TIA-attackerna är borta på 5 minuter. Jag har läst siffror på 85% över inom 5 minuter och 95% över inom 15 minuter.
Mm.
Det finns otroligt få patienter som klarar sig att komma in på akutmottagningen och hinna träffa en doktor på 15 minuter från symptomdebut.
Mm.
Så jag brukar sammanfatta det med, har patienten symptom när underläkaren träffar patienten på akutmottagningen, så är det med största sannolikhet inte en TIA, utan det är med största sannolikheten en liten stroke.
Mm.
Så att vi muttrar lite när vi ser inläggningen. Det är en TIA eller en stroke? Ja, det borde du redan veta.
Mm.
Speciellt när det har gått 2-3 dygn om man funderar på om det är en TIA eller en stroke.
Just det. Ja, just det.
Mm. Mm.
Men annars så kan man ju ändå, om man har varit lite snabb på akuten, kanske ändå tänka att det inte har gått 24 timmar än.
Precis. Men jag brukar ofta sätta att detta sannolikt rör sig om en minor stroke.
Mm.
Och det vanligaste man ändrar diagnosmässigt är från en tia till en stroke på återbesöket. Det vill säga patienten har haft mer besvär än vad de skulle haft av en tia. De har symptom.
Mm.
Det vill säga de är inte symptomfria. Sen beror det på om man ställer frågan också. Patienterna vill ju inte störa doktorn, så ställer du frågan... Har du några symptom längre? Nej, inte riktigt. Är du helt bra? Ja, helt 100%. Ja, inte riktigt, säger patienten då.
Ja.
Så det beror lite grann på hur man ställer frågan också.
Mm.
Men det korta svaret till en underläkare på akutmottagningen som träffar en patient är: har patienten symptomen kvar, då är det största sannolikt inte en 10, utan kommer att visa sig vara en liten stroke om symptomen ger med sig.
Mm.
Och en stroke i detta fall är ju neurologiska fenomen och en visuell skada. Att man kan se att det finns en skada där.
Mm. Vad finns det för orsaker till stroke?
Hos äldre 2. Hos yngre hur många som helst. Högt blodtryck och förmaksflimmer hos äldre står för en väldigt, väldigt stor del. Sen finns det naturligtvis riskfaktorer i form av rökning och så vidare. Men det höga blodtrycket står för väldigt stor del av kärlskadorna tillsammans med vällevnadsbekymmer. Så du får en kärlsjuka som ger en stroke.
Mm.
Förmaksflimret, som oftast kan vara väldigt, väldigt tyst. Patienten vet inte om att de har ett förmaksflimmer. Skickar iväg en emboli som orsakar en oftast lite större kemisk stroke. Blodtrycket i sig kan också vara en vanlig orsak till hjärnblödning, intracerebral blödning. Och sen har vi subarackarna, som oftast är någon form av kärlsjuka, även de bakgrunden. Sen finns det yngre, och där finns det allt mellan himmel och jord vad man kan hitta. Och det kan vara systemsjukor, det kan vara missbildningar, det kan vara... inflammatoriska sjukdomar i något speciellt område. Det kan vara uppstående foramen och vale. Det vill säga patienten har haft en DVT, en trombos i benet, som har kommit över till arteriella sidan och ger en stroke.
Just det.
Så istället för en lungemboli så hamnar den i hjärnan istället.
Den tar
en liten genväg där genom förmaken.
Precis. Oftast är det nog så att det blir nog lungembolin först och ett ökat tryck på högersidan, vilket då öppnar upp foramen och valet och sen smiter den här tromben över.
Mm.
Men det är ju sällan vi fångar tromben precis just när den är på väg över, så det är lite svårt att säga vad som är vad.
Kan vi reda ut det här tromb, trombos, emboli?
Trombos beskriver vad det är för struktur, det vill säga att det är en koagulationsprocess. Emboli talar egentligen om att någonting har kommit någon annanstans ifrån och fastnat här uppe.
Mm.
Så det skulle kunna vara en trombosemboli eller en fettemboli, eller om en ortoped sitter och håller på och rensar ur märgen under en operation, liksom märgemboli som kommer flygandes upp. Det kan vara luftemboli om du av någon anledning sprutar in alldeles för mycket luft i något kärl någonstans. Eller det lämnas...
Hur mycket är alldeles för mycket luft egentligen?
Betydligt mer än den där lilla, 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 lilla droppen som man knäpper bort i alla filmer.
Ja, det är film jag tänker på.
Ja, precis. 20 milliliter har jag hört siffror ska vara ett bekymmer. Okay.
Det är en farlig...
Det är en stor spruta.
Det känns skönt.
Så den där lilla, lilla, lilla... Vad heter det... bubblan som ska bort. Men den är nog mer en ritual. För om du inte tar bort den bubblan så kommer patienterna bli oroliga och sköterskorna bli oroliga och alla blir oroliga runt omkring. Så det är nog en ritual nu. Den måste nog utföras.
Mm.
Men dess vetenskapliga grund är ytterst tveksam.
Mm. Okej, så att det här var ju flera olika orsaker till antingen någon typ av iskemisk skada eller en blödning.
Mm.
Mm. Och vad är en watershed infarkt?
Det är när du av någon anledning har ett område som har, ska vi säga, sämre försörjning. Så att när den generella försörjningen sjunker så lämnas detta område till att klara sig själv och får då en skada.
Så det kan vara vid en chock
till precis. Exempel. Man skulle kunna säga att watershed-infarkter är det som händer om du får en skada på stammen. Så klarar sig stammen, för den har reservkapaciteter. De grova grenarna klarar sig, för de är prioriterade. Men liksom, om någonting händer med trädet så offrar den liksom, de yttersta grenarna offrar löven.
Mm.
För de behövs inte. Så det är ett område som inte är kärlmässigt högst prioriterade, de stora kärlen går, utan det liksom ligger i gränsområdet någonstans.
Mm.
Och tyvärr blir offrat då, så att säga. Det är ju ingen medveten tanke från hjärnan eller konstruktionsmässigt, utan den ligger liksom mellan två gränsområden och då är det den som skadas först. Men det blir liksom, man ser att det är mellan två stycken kärlträds ansvarsområde.
Och då blir... Så man kan inte säga att det är generellt vid en chock om du får en hjärnskada på grund av det här blodtrycksfallet till exempel.
Att nej, det däremot samma så ställe. Sitter de på oftast på samma ställe, ofta på samma områden skulle jag väl säga. Men exakt vilka symptom de ger, det är lite olika från gång till gång, för vi är inte riktigt kopplade exakt samma.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Ja, men när vi, på tal om symptom då. Det är något som jag kan känna är, det är på ett sätt väldigt lätt och på ett sätt väldigt svårt när det gäller stroke. Och skulle vi kunna gå igenom det som är de typiska symptomen, och ifall du kan hjälpa oss att dela upp det lite mellan karotissymptom och vertebrobacillarissymptom.
Jag skulle säga att karotissymptomen är oftast de hyfsat enkla, för de syns otroligt tydligt.
Mm.
Patienten förlorar talförmågan eller liksom ena sidan av kroppen. Det är lätt att se. Symptom från vertebralis är betydligt, eller kan vara betydligt mer diffusa. Mm. Det kan vara yrsel.
Och kan... inget mer egentligen?
Nej, precis. Mm. Det kan vara konstiga synrubbningar som patienterna har jättesvårt att beskriva. Så att, och det kan vara medvetande rubbning. Det kan vara bara olustkänslor. Så det är, ska jag säga, främre cirkulationen. Oftast ganska lätt att se.
Mm.
Det jag kan lägga märke till är ibland att man blandar ihop dysfasi, det vill säga svårigheter att kunna prata, med att patienten är förvirrad. Det vill säga att patienten läggs in för en konfusion och så blir man inte riktigt klok på vad det är. Och nästa dag så hittar man någon som är svag i höger armben och har en tydlig dysfasi. Den var ju inte förvirrad, det var bara det att den förstod inte vad doktorn sa och doktorn förstod inte vad patienten sa.
Mm.
Och då fick man stämpeln förvirrad.
Mm.
Men det var inte det som var orsaken.
Och då är det en typisk karotisk symptom.
Mm.
Mm. Men så att du har ju på något, nu sa du ju många saker, men alltså känsel och motorisk nedsättning på ena sidan av kroppen. Mm. Yrsel, synpåverkan, personlighetspåverkan och talpåverkan.
Mm. Det viktigaste med symptomen dock är, och det är någonting jag blir glad om ni kommer med, det är hur utvecklades de? Därför om patienten får ökande synpåverkan under ett par minuter som sen efter en kvart övergår i talsvårigheter för att ytterligare en halvtimme senare övergå i funktionsnedsättning i en arm för att sen gå över och påverka även andra armen.
Mm.
Det här är ju inte en propp som liksom börjar vandra bakåt i kärlen från syncentrum liksom, och så ut i paritalloben för att sen vandra tillbaka lite grann och sen ut i liksom motorkortex för att sen vandra över till andra hemisfären. Utan nej, det här är ju något annat retningsfenomen. Om då individen har migrän och får detta, ja då är det ganska typiskt att det här är något migränanfall. Men det är sällan så att migränanfall kommer med att pang, bom, från en sekund till en annan så slutar plötsligt armen funka. Så ischemisk stroke kommer oftast väldigt plötsligt. Som från blixt från klar himmel. Och du förlorar ofta funktioner. Jag brukar kalla det för negativa symptom. Det vill säga du förlorar förmågan att utföra någonting. Det är sällan så att det tillkommer någonting. Det kan det göra i bakre cirkulationen, tyvärr. Men där du kan få liksom konstiga rörelser. Men egentligen är det frånvaron av koordinationen som liksom försvinner. Det är sällan så att du får retningsfenomen. Det vill säga att det tillkommer fenomen. Och det är väldigt sällan så att det gradvis ökar. Men notera att jag säger sällan för att det är möjligt att det är någon inflammatorisk process som liksom långsamt håller på att täpper till. Men det är ovanligheterna.
Men det klassiska vid en, till exempel en subarachblödning, det är ju den här åsknallshuvudvärken. Men vid en kemisk stroke, har huvudvärk någon plats i symptombilden?
Enligt skolboken, nej. Det har dock träffat på allt för många patienter som säger att de hade huvudvärk några dagar innan och haft någon molande huvudvärk en tid och sen fick de sin stroke. Och i samma sekund som armen föll ner så försvann huvudvärken.
Mm-hmm. Okej.
Okay. Vad det är de har känt, det vet jag inte riktigt.
Nej.
Gissningsvis, men nu är jag ute och gissar, så är det någon form av kärlinflammation som har legat och irriterat. Och när området sen dog i samband med stroken så försvann symptomen av huvudvärken. Och de som då liksom har beskrivits som ganska svag, molande, någon form av obehag. Men enligt skolboken, nej, du ska inte få ont av en stroke. Däremot så har jag folk som har haft ont innan som har försvunnit i samband med stroke.
Om du träffar en sån här patient och du vill försöka mjölka ur all den här informationen på ett så effektivt och bra sätt som möjligt. Hur brukar du ta dig an en patient anamnestiskt?
Jag, om det nu är en typisk strokepatient som går och pratar med, det är ju inte alltid de går. Per definition så är de ju hjärnskadade.
Det här är inte ett rädda hjärnan-larm.
Nej, då är det lite annorlunda. Då brukar jag försöka be dem och förklara vad det var som hände. Då kommer jag aldrig att få det här tidsförloppet klart för mig. Utan när jag vet vad som hände i någorlunda vilken ordning, så får man gå tillbaka och inte alls ställa öppna frågor utan försöka precisera. Och då kommer patienten säga, ja det tog en stund. Och då får man helt enkelt fråga om det tog 2 sekunder eller om det tog 2 minuter, 2 timmar eller 2 år. Ja, oj, säger patienten. Ja, men alltså, ja, någon minut ungefär. Mm. För man behöver liksom chocka dem ur det här att säga en stund.
Ja,
för en stund kan vara 2 sekunder eller 2 år. Och försöka få dem att beskriva i vilken ordning saker och ting hände. Är det rimligt utefter hur hjärnan är kopplad att de här symptomen hänger ihop? Vart sitter skadan? Självklart kan du vid en kardiell embolikälla kanske få en tromb som har splittrat upp sig, som liksom träffar flera delar samtidigt. Men det tillhör ovanligheterna. Ofta så ska du kunna hitta ett område som ger de här symptomen. Det är ytterst osannolikt att de kommer in med exakt samma svaghet i båda armarna samtidigt av en stroke. Det är någonting annat.
Ja. Jag har haft en sån här patient. Det var jättesmustiskt.
Vad visade det sig att det var då?
Ingen vet, tror jag inte.
Nej.
Hon blev bra spontant efter ett par dagar. Men okej. Det som du trycker på nu är ju dels liksom hur det har utvecklat sig, men också att tidsförloppet är väldigt viktigt.
Precis, tidsförloppet. Då är det inte om det har skett på 16 eller 15 sekunder, utan har det skett på någon sekund? Har det skett på 15-30 sekunder? Har det skett på några minuter? Har det skett på 10-15 minuter? Har det skett på en halvtimme? Det är de delarna. För majoriteten ska ske inom bara några sekunder. Sen kan det utvecklas inom någon minut. Mm. Men det är ytterst sällan att den utvecklas under 10 minuter.
Mm. Men om man tänker en blödning som liksom...
Precis, men det är ju en annan femma. Det är ju inte vid kemisk skada.
Nej. Nu pratar vi om en kemisk stroke. Ja.
Blödning däremot brukar ju vara klassiskt att de klagar över en huvudvärk. Och där blir de gradvis sämre. Ofta så tycker jag ändå att man ser en pupillskillnad på dem. Vilket gör att du har en patient med huvudvärk. Ena pupillen är lite påverkad och de har gradvis blivit sämre under transporten in i ambulans från det att de föll ihop. De föll ihop, blev lite bättre. Och sen har de gradvis blivit sämre. Ja, det här är en... Och så högt blodtryck, rejält högt blodtryck. Det här är nog en blödning.
Vad beror den här skillnaden i pupiller på?
Du påverkar nervbanorna som styr detta. Det brukar nog vara så att en hypertoniblödning ofta hamnar i det området, så du påverkar några av nervbanorna fram till ögat.
Av trycket?
Ja, av själva blödningen eller av trycket. Jag vågar inte riktigt svära vad.
Ja. Och då tänkte jag i sig trycket från blödningen. Det interkraniella trycket. Okej. Okay.
Men du påverkar någon nervbana där.
Så tidsförloppet är viktigt för att kunna differentiera vad det är man har att göra med.
Det är ju tyvärr så att vad vi brukar kalla för stick och pirr är ju allt för vanligt. Det vill säga att patienten har känt av någon form av neurologiska symptom som inte är associerat med en stroke eller annan neurologisk sjuka. Men det kan ju vara så att det de söker för är inte alls en stroke, utan det är en neurologisk sjuka. Det kanske är något degenerativt. Det kanske är en Guillain-Barré. Eller någonting annat som har liksom startat igång. Och det gäller ju att fånga att det här inte rör sig om en stroke. Men sen har man ju funktionella symptom. Det vill säga att patienten har symptom utan att det är associerat med en somatisk skada.
Hur ofta ser du det? Nu är inte du jättemycket på akuten just, men uppfattning av att handleda...
Uppe på avdelningen så brukar jag säga att av de 20 patienterna så ska det nog vara ungefär 2 som ligger där för någonting som har med åtminstone en funktionell pålagring. Sen kan det finnas någonting bakom, men frågan är vad det är. Så det är vanligt att det läggs upp patienter för vi vet inte riktigt vad detta är. Tacksam ny bedömning imorgon. Och det tycker jag är helt korrekt handläggande, för det är någonting är skumt. Så att de patienterna är nog vanligare än vad vi tror. Fördelen är att hjärnan är ju så fruktansvärt komplicerat och ologiskt uppbyggd. Så patienterna kan inte... Man automatiskt vill ha som symptom om man skulle bygga upp en symptombild för sig själv. De gör ju inte detta medvetet, men de får ju symptom och så ökar det upp. Det följer liksom inte mönstret som hjärnan är kopplad, för den har ingen logik riktigt bakom sig. För det finns antagligen evolutionära skäl till varför det...
Så det är inte helt dumt att ha koll på neuroanatomin?
Ja, eller hur hjärnan är kopplad. Ja, men att höger arm och vänster arm inte sitter in till varandra. Det vill säga, får du en skada på det ena området så kommer det inte lätt påverka den andra.
Så det är bra att ha den här homunculus i huvudet.
Precis.
Ja.
Den är också väldigt bra att visa för patienterna, för att man måste tala om för dem att det här är inte en bild av dig först. Det är riktigt groteskt. Det är ofta väldigt bra att förklara varför just arm och hand är så svårt att träna, medan fötter och ben går så mycket, oftast mycket lättare.
Mm. Sen ska vi fråga efter om patienten har haft någon form av epileptiska kramper i samband med insjuknandet. Och varför är det då så viktigt?
Ja, det kan ju vara så, det vet ju inte riktigt i insjuknad, men det kan ju vara så att det strokepatient du ser just nu är bara egentligen en patient som precis haft en kramp och som har neurologiska symptom som resttillstånd efter själva krampen. Det vill säga att dessa kommer att försvinna. Ska vi säga, utmattade neuroner. Det kan dock vara så att patienten har fått sig en hjärnblödning och krampat. Och det du ser nu är en hjärnblödning som har fått en kramp. Och är de trötta för att de är på väg att klämma in eller är de trötta för att de är postiktala?
Ja, precis.
Du kan få kramper oftast dock vid större kemiska infarkter. Men det går att få en kramp även en mindre kemisk infarkt. Har du bara en zon som mår dåligt utan att släckas ut så tror du ha en ökad risk att få en kramp i detta område. Så att där får man ju... Det beror lite grann på. Det finns ju vissa patienter som vi vet, de kommer tillbaka med en kramp. De är alltid högersidigt svaga, har sin afasi dygnen efter sin kramp. Och sen när vi har röntgat dem så ser det precis likadant ut som det alltid har gjort. Det finns den här gamla vänstersidiga skadan. Och de blir bra på 1-2 dagar. De patienterna känner vi ju igen. Men kommer det in någon ny, då måste man ju försöka ta reda på, är det bara en kramp eller inte? Och det kan vara så att det dröjer någon dag innan man är helt säker på vilket det var.
Och mer är anamnesen då?
Man får ju titta på vad man har framför sig. Om du har en kille som kommer in efter att precis gjort slut med sin flickvän och söker efter pirr i kinden och i händerna, så skulle inte jag vara särskilt benägen att misstänka att detta rör sig om en stroke. Däremot en äldre kvinna som har rökt i alla år och man verkligen ser att det här är arteriskleros och som liksom beskriver att plötsligt så slutar armen funka och sen efter 5 minuter så kommer det tillbaka. Jag undrar doktorn om det här kan vara något farligt. Det har hänt 3 gånger sista dygnet. Det är liksom, så att, svaret på din fråga, försöka ta reda på vem är patienten? Vad är pretest probability att detta är en stroke?
Och då ska vi lite fiska efter de här anledningarna till iskemisk stroke som vi pratade om tidigare.
Precis,
rökning, hypertoni, diabetes.
Om det finns kolesterolsjukor i släkten.
Frågor efter tidigare blodproppar och sådär. Jag tänker det skulle kunna vara en sinustrombos också. Även om den kanske yttrar sig lite annorlunda rent symptomatologiskt.
Ja, det är dock väldigt ovanligt skulle jag säga. De flesta sinustromboser jag ser det efter en besvärlig förlossning. Det är den vanligaste orsaken till att de hamnar hos oss. Eller precis nyinsatt p-piller. Bekymret när man pratar om proppar med patienterna är att de har ingen som helst koll på venösa proppar eller arteriella proppar. Så det får man sortera. Så att mamma eller pappa har haft en propp, det kan betyda precis vad som helst.
Hur är det med kopplingen med missbruk och stroke?
Jag skulle säga att den vanligaste missbruket är nog missbrukskopplingen till stroke. Det är, ska vi säga, ett farligt levande och mycket rökning. Och inte brytt sig om att ta sina mediciner för sitt höga blodtryck som har kommit.
Ja.
Och sen helt enkelt drabbas av en helt vanlig stroke. Sen kan man drabbas av lite specifika saker. Är du intravenös missbrukare så har du en betydligt ökad risk att få en endokardit. Som i sig kan resultera i en septisk emboli till hjärnan. Vilket tyvärr också brukar resultera i att det blir hjärnblödning i den septiska embolin. Så du får både en ischemi och en blödning. Sen... amfetamin eller dess kemiska likar kan även ge en slags spasm i kemi som hamnar i väldigt djupa delar av hjärnan och resulterar oftast i otrolig spasticitet och koordinationsrubbning och kognitiv påverkan. Du ska vi säga, hjärnan drabbas av samma sak som vid Raynauds fenomen i fingrarna. Liksom, att vissa kärl är mer känsliga för detta och det är just de kärlen som man får den här utbredningen av skador. Så det ser vi hos några som har missbrukat amfetamin, så då kommer de in ganska unga med en konstig utbredning av infarkterna som liksom inte följer några kärlträd egentligen, utan som följer de här områdena med mer spasmkänsliga kärl.
Förutom att vi fiskar efter information om vilken diagnos vi har framför oss, så är det också viktigt med debuttid för att kunna göra en behandling. Vad har vi för tid där att ta hänsyn till?
Och där är vi nog i ett paradigmskifte. För förut har man ju sagt att debuttiden är senaste tiden du visste att du var frisk. Och detta därför att debuttiden i sig, du kunde inte göra så mycket med det som vi visste förr. Du kunde sätta in behandling, du kunde börja rehabilitera. Sen kom ju de här studierna angående trombolys. Och där fastslog man ju i studien att det gamla delen var den som gällde. Sen så har man
Vad menar du med den gamla delen?
Det vill säga att senast du var frisk är det som är debuttiden. Om du vaknade med din stroke så var det när du gick och la dig som du hade debuten.
Just det.
Men sen har det ju tillkommit möjligheter att göra perfusionsundersökningar så du kan se vad som är död vävnad och vad som bara är skadad med räddningsbar vävnad. Och du har möjlighet och lite data på det att faktiskt kanske trombolisera på detta. Mm. Och då har man ju detta tillsammans med kunskapen att wake up stroke, det vill säga att de som vaknar med stroke, vaknar oftast av sin stroke. Mm. Det vill säga när de vaknade är sannolikt debuttiden. Vi är inte riktigt där än. Men med tiden så kommer man antagligen göra om det till att debuttiden är en röntgenologisk del. För det har egentligen ingen betydelse om du insjuknade för 5 minuter och redan har en död hjärna. Eller om du insjuknade för 15 timmar sedan och har en hjärna som bara mår dåligt och därför inte funkar kliniskt. Men som cellmässigt faktiskt skulle överleva om man öppnade upp.
Mm.
Och då ska man ju alltså vidare till någon form av trombektomi 15 timmar efter.
Mm. Men vilka tider är det som gäller nu då? Nu. Än så länge?
4,5 timmar för trombolys och 6 timmar för trombektomi. Mm. Kanske 8 bakre. Det kommer att ändras.
Ja, men än så länge är det de här tiderna. Och tänker man fortfarande så att ifall du vaknar med symptom så räknar man från när du gick och la dig?
Alltså om du har en person som har sovit i 12 timmar, vaknar upp med en skada där liksom hela högersidan till exempel har släckts ut och CT-bilden är helt invändningsfri. Är det rimligt att denna person har legat 12 timmar och haft en stroke? Nej.
Mm.
Jag skulle kunna tänka mig att göra detta. Men det är inget beslut som man ska ta som AT-läkare på akutmottagningen, utan då får man nog ta och prata med sin bakjour eller om tiden är lämplig att ringa till mig.
Så, där rundar vi av det här avsnittet.
Yes.
Stroke får helt enkelt bli 2 härliga stunder för er.
Absolut. Vi kör en klassisk cliffhanger. Och nästa tisdag kommer ni få höra fortsättningen. Då pratar vi om vad då, Ann-Katrin?
Då kommer vi reda ut det här, vad som faktiskt syns på röntgen och när. Trombolys, trombektomi, vad gäller, vad finns det för kontraindikationer? Vi går igenom status, neurostatus och yrsel. Vad ska man göra för undersökningar? Vad man ska beställa vidare för undersökningar och hur man ska tänka när man lägger in patienten på avdelning med prover och sådär.
Det här får man ju inte missa.
Nej. Sen kommer ni kunna allt om det här.
Absolut. Så vi hörs på tisdag.
Hej då!
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.